Podplay.
Fan hörni, jag har en skitbra intro-idé till dagens avsnitt. Jag tror att den kan bli hur bra som helst. Vill ni höra den eller?
Fan vad kul. Ja, kör.
Så absolut, absolut inte.
Va?
Alltså, är det någonting jag inte gillar så är det när folk som är bra på någonting och har en plattform som du, Therese, du skriver krönikor, du gör det skitbra. Men när du ska ge dig in på liksom annat, som att göra intron, liksom så här. Du ska göra det som du gör bra. Liksom, jag är ju den som är bäst på att skriva artiklar, därför skriver jag artiklar. Liksom, men ska göra intron, alltså man ska hålla sig till det man kan, liksom så här. Jag är kungen av artikelskrivande, du skriver krönikor. Det är Pontus som är intro-kingen, han ska hålla sig till intron, fattar du? Ni lyssnar som nästan varje vecka i alla fall på Sportexpressens podcast om Premier League Kick and Rush. Det är alltid en glädje när man kan inleda ett avsnitt med en ursäkt. Vi ber om ursäkt för att vi inte kom med något avsnitt förra veckan. Verkligheten kom som sagt i vägen. Jag förstår att ni hatar oss och att det inte kan ursäktas. Men vi stångar huvudet i väggen och återvänder trots ert hat. Trojkan, den vanliga, det är jag, Pet Landén. Therese Strömberg. Du är med oss?
Ja.
Pontus, även du är med oss?
Si, senor.
Jag tänker så här. När man har varit borta en vecka på det här sättet så behöver man liksom någonting för att kickstarta. Någonting för att komma igång liksom snabbt här. Och liksom klara av och få upp energin som krävs för att spela in en podd. Och för att hjälpa oss har jag tagit in en expert på Pep Talks, nämligen Harry Kane. Detta har jag väntat att prata om jättelänge. Det var någonting som jag såg och tänkte på precis i början av min föräldraledighet när jag tittade på Amazon Prime-dokumentären Tottenham All or Nothing. Och detta är från episod 2 när Harry Kane ska hålla ett teamtalk med sitt lag. Och det blir så jävla konstigt, vi ska dekonstruera det sen, men peptalket blir bara vad fotbollen består av, vilket jag tycker är väldigt, 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 väldigt roligt. Vi får lyssna.
At the moment, I have a little bit of hope, but they have a little bit of hope to qualify. We kill that minute one, we press, we aggressive, fucking chances, goals.
Det är väldigt kort, men vi bara dekonstruerar det. Det börjar med att Harry Kane säger, de har lite hopp kvar att kvalificera. Det dödar vi första minuten. Ja, men inga konstigheter. Därefter trodde jag att det skulle komma någonting i stil med liksom, vi gör det här tillsammans, det är vi som grupp som gör det här, vi är ett lag. Det blir inte det. Det blir att Harry Kane säger, vi pressar, we're aggressive, och sen det absolut bästa. Man ser att det är en liten millisekund han inte vet vad han ska säga, och då kommer det, fucking chances, goals. Vi lyssnar på det en gång till, för att det är så jävla roligt. Det är bara så jävla jävla roligt. Vi tar det en gång till här.
We press, we're aggressive, fucking chances, goals.
Fucking chances, goals. Ah, känner ni er peppade nu efter Harry Kanes uppmuntrande ord?
Lite mer i alla fall.
Ja, skönt. Ska jag ställa någon sån här pliktskyldig fråga? Hur mår ni? Är våra lyssnare intresserade av det, tror ni?
Nej.
Nej. Bra, då kan vi gå vidare i vår liv. Vi ska prata Premier League, men vi ska prata om ett litet hjärteämne till mig. Jag har ju tagit upp det här förut med kommentatorer. Vad de gör, vad de inte gör och så vidare, va? Vi hade ju uttalsgate här för någon vecka, månad sedan, jag minns inte. Det här fick jag skicka till mig från den förre Kick and Rush-medlemmen Oskar Broström. Detta är från Arsblogs podcast, där Mr. Arsblog himself har tittat på matchen mellan Arsenal och Leicester på en spansk stream. Och kommentatorn, han är inte som andra kommentatorer. Och vi ska kolla lite vad ni tycker här.
Gol! Este gol! Este gol del brasileño fue. Este gol fue de David Luiz. El gol lo hizo David. Ego de David Luiz. Davis 1-1.
Åh, det är det bästa jag har hört. Jag blev så glad nu. Nu är jag fan peppad.
Ja, det var otroligt.
Ja, det är jag, efter första målet så jag blev mer förvånad än någonting annat. Jag såg inte riktigt det komma. Går det David Luiz? Men det är ju svängigt, det får man ge honom.
Ja. Jag måste säga att först hatade jag honom när jag hörde det här långa gollet, för det finns ingenting som jag tycker är så utvattnat som ett riktigt långt goll. Alltså jag är så jävla trött på det. Så först tänkte jag bara så här, okej. Okay. Och sen så kom den där lilla sången och jag blev så jävla glad. Nu älskar jag honom.
Men så tänker ni så här, men vänta nu. Gjorde inte Arsenal fler mål i den här matchen?
Fue la cassette, lo hizo el francés. Fue la cassette, lo hizo el francés. Fue la cassette, este gol es para el Arsenal. Fue la cassette, lo hizo el francés. Fue la cassette, lo hizo el francés. Fue Alexander, Alexander la cassette. Amadeus, Amadeus, 2-1 gana el Arsenal.
Det där är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Vad fan?
Det är annorlunda. Det är det ju. Det måste man ju säga. Min favorit är ju när han går ner lite och säger Alexander de la cassette. Alltså när det är liksom, han hittar den tonåten. För det såg man inte riktigt komma faktiskt. Det
är som att det är Shaggy som kliver in och kör lite...
Exakt. Ja men exakt. Så. Som is scoring against Leicester. Was it me? För er som minns, för ni som är födda på 80, tidigt 90-tal. Men så här tänker ni. Fan, Arsenal vann ju med, gjorde inte de 3 mål? Tänker ni. Jo. Fan, satt inte Pepe ett mål? Jo, det gjorde han. Skulle det kunna vara så att kommentatorn sparade det bästa och kanske mest bizarra till sist, tänker ni? Ni kommer ju inte att bli besvikna.
La 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 la. Life is life. El gol de Pepe. Life is life. La 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 la. Life is life. Este gol de los Gunners lo hizo Pepe. Como toca este equipo, hasta abajo se metió. Ese gol de Pepe fue para los Gunners y lo hizo Pepe. Life is life. 3-1, se acabó lo que se daba, amigo.
Åh, oh, gud. Det är så jävla bra.
Alltså, jag...
Det är så fruktansvärt jävla bra.
Jag vill inte någonting annat i mitt liv. Alltså, om jag bara får önska att en sak till ska hända innan jag dör, då är det att Klasse Andersson på Viasat ska börja, eller Nämnt heter de nu till den, ska börja göra det här. Jag vill verkligen det. Åh... Det kommer aldrig hända, men det är det enda jag vill.
Ja, jag vet. Alltså, det är nästan bästa med... Alltså så här, hur hittar han Life is Life? Alltså, var börjar den tankesträngen? Är det att det liksom Life är 4 bokstäver och PP är 4? För det är den enda liknelsen jag kan hitta.
Men är det här någonting... Är det någon som har gjort något gräv? Är det här någonting han alltid gör? Eller var det någonting han fick feeling för just i den matchen?
Nej, han kollade på en spansk stream. Han kollade på en spansk stream och hittade den här...
Ja, men jag menar kommentatorn. Är det jag tänker om det är någon som har gjort ett gräv här efterhand? För man vill ju veta om det här är hans grej på samma sätt som att Glenn skriker så fort det inte händer någonting alls. Man vill ju veta om det här är den här kommentatorns grej. Och om det här är någonting som de som ser honom varje vecka är svintrötta på. Eller om det bara var feeling han fick här och nu. Jag vill att någon gör det här grävet åt oss, för jag orkar inte göra det själv.
Ja. Alltså, jag hoppas att det är att det bara är feeling.
Ja.
Alltså... För att det är mycket roligare om man bara fick känsla och gjorde det. Och aldrig har gjort det. Aldrig gjort det förut, kommer aldrig göra det igen. Det var bara en match han visste. Okej, det är så här Arsenal, Leicester, här i Spanien. Det kommer inte vara mer än 800 tittare på den här matchen. Vem bryr sig egentligen? Vad fan? Jag har tagit några shots innan. Ligger en halvrökt joint bredvid.
Det är lite som, jag vet inte om ni såg när Robban Pärlskog kommenterade något match och kallade linjedomaren för fet.
Ja, det var väldigt kul.
Fulham Sheffield United. oavsett så finns det ju ingenting som slår detta. Och jag tycker att vi avslutar bara det här lilla segmentet med att lyssna på honom. Avsluta sången igen och sen prata om att han... Alltså efter att han har avslutat Nicolas Pepe, som jag också tycker är så roligt, är att han pratar som det finstilta i en amerikansk tv-reklam. Så här, du, it's not liable for... Ni har hört det, bara lyssna igen. För vi bara låter det ringa ut med Pepe is life, life is life och sen reklamsnack.
Como toca este equipo, hasta abajo se metió. Ese gol de Pepe fue para los grandes y lo hizo Pepe. Life is life. 3-1, se acabó lo que se daba, amigo.
Så, skönt att få det ur systemet. Det är skönt att inte behöva vara liksom ensam med vetskapen om den här fantastiska spanska kommentatorn, för alltid vår favorit. Nu ska vi faktiskt röra oss in på någonting lite mer med allvar betonat. För i Uniteds 3-1-seger mot Newcastle, back in the good old days när United fortfarande fick straffar och inte bölade på domaren hela tiden, så... En sak som händer i den här matchen är ju att i den 89:e minuten hoppar nummer 74 Chola Shortire in. Och för de som följer United noga så är namnet för övrigt ett helt otroligt bra namn. Chola Shortire. Det är svårslaget. Han har ju länge hyllat som en av de stora talangerna i reservlaget eller i U23. Och nästa liksom produkt från United att kliva fram efter Mason Greenwood. Men Chola Shortire och att det just är mot Newcastle han debuterar för oss in på liksom en annan typ av diskussion egentligen. Du kan väl ta vid här, Pontus, och berätta.
Ja, men det föder ju någon form av, alltså det väcker ju en debatt egentligen kring hela, ja men en ganska problematisk del av fotbollen som man kanske inte pratar om så mycket. Alltså man pratar väldigt mycket om det problematiska att köpa spelare för 100 miljoner pund och Mbappé går för 200 miljoner euro liksom. Jätteproblematiskt att saudiska eller förenade arabemiratiska ägare kan gå in i City och pumpa in 800 miljarder pund på mittbacksreserver. Det är liksom, det pratar man om problematiskt. Men det Chola Shortire är ju en annan del av någonting som också är väldigt problematiskt som man inte pratar om. Det handlar det om han är ju från Newcastle.
Ja, exakt. Berätta Cholas historia. För det är ju väldigt intressant. Det är inte en slump att förnamnet är Chola till exempel.
Nej, exakt. Han är ju född och uppvuxen i Newcastle. Eller strax utanför Newcastle kanske. Och han är också döpt efter Chola Amiobi. Som är Newcastle-ikon liksom. Han hade en pappa tror jag som spelade lägre nivå fotboll. Som ville att han skulle bli fotbollsproffs, obviously. Men när han typ, såhär, fyllde 8 år så då... lockade City över honom. Det var väl liksom, ja, för han är ju typ 12 nu, så det är 4 år sedan.
Men, han är väl 17, va?
Ja, 17. Så det var ju typ någonstans där 2012 när han liksom 8 år gammal blev klar för City. Och Newcastle bara såhär, ja men vi kan ju inte konkurrera med Manchester City. Det var jättekonstigt att man ska behöva konkurrera. Den grejen är ju väldigt konstigt. Man ska konkurrera om en 8-åring med en klubb 30 mil därifrån är ju liksom märkligt. Han kör svårt här, får ju sen sparken från City som 10-åring för att han är på semester i Barcelona och provtränar med FC Barcelona. Och det här leder då till att Manchester United då plockar upp honom när han kommer hem från sin semester. Men det väcker ju liksom en debatt om det problematiska i att man, det är ju någon form av liksom barnhandel. Nu är ju Chola Shortire en spelare som ändå lyckas spela Europa League och få med i Manchester United och så. Men hur många är inte de här barnen som åker från Newcastle eller från Carlisle till Manchester som 8-åringar men som aldrig blir någonting? Det är ju en del av verksamheten som man inte lyfter så ofta, som man inte problematiserar lika ofta som man problematiserar den ekonomiska dopingen. Det här är ju också ett sätt att, alltså, jag såg det lyftes ju där med Manchester United i Europa League, att de hade 6 egna produkter i laget, eller de spelade samtidigt. Och de här 6 egna produkterna är ju då Dels från Leeds, från Blackpool eller Preston, från Carlisle, från Newcastle bland annat.
Men kan vi inte räkna upp vilka de är då? För Dean Henderson är Carlisle-killen ju.
Ja, han är ju inte i närheten av Manchester född liksom, utan han är ju född i norrvästra England. Och gått på Manchester Akademier där liksom, och blivit sen nerplockad från de akademierna som klubbarna har runt om i landet. Sen är det Mason Greenwood som är från Bradford utanför Leeds. Halvnära Manchester kanske, men å andra sidan, det är ju inte, han är ju i princip en Leeds-kille liksom. Vi har Scott McTominay från typ i Preston, Lancaster, i Lancashire. Nära Blackpool, Blackburn har vi bland annat. Så det här är ju, och så Short här då, från Newcastle. Så det är ju ett, man jobbar ju systematiskt på att de här egna produkterna, de är ju inte, det är som Liverpool när de får fram Raheem Sterling eller Joe Gomez. Det är ju inga egna produkter. De är ju egna produkter, de kommer ju i egna ledet. Men de är ju också ditplockade för att de var bäst i sin årskurs. De är ju inga födda uppvuxna i området. Det är ju inte så att Charlie Shortire har liksom vuxit upp på gatorna längs utanför Old Trafford.
Nej, men sen kan man också säga att om man har ju tillhört United sedan han var 10, så går det ju såklart att argumentera för, alltså när blir man då en helt egen produkt såklart.
Ja, självklart.
Alltså att det rent regelmässigt räknas om det. Nej, verkligen inte. Det är bara liksom en diskussion och frågan om när är man liksom en egen produkt. För jag vet så här, Micah Richard som räknas som City-produkt är ju Leeds-kille från början. Raheem Sterling också Liverpool, eller London-kille. Jadon Sancho från London. Det är det som kanske gör de här Trents och Phil Fodens och Curtis Johnson som faktiskt är födda.
Rashford.
Ja, till exempel. Ännu mer speciella. Jag vet också gällande Newcastle och Charlie Shortire och City och allting att nu så startar ju Chelsea upp en verksamhet i Newcastle också för att dammsuga marknaden i norra England. Och, jag vet inte, Therese, nu har vi så snackat, vad är din reaktion när du hör detta och så här?
Alltså, det finns så många olika liksom grenar egentligen att bena ut i det här, men jag tycker kanske inte att det är, nu ska jag se så att jag kan formulera det här på rätt sätt också så jag inte låter som en komplett idiot, jag kanske inte tycker att det är problematiskt i sig att fotbollsklubbar såklart vill ha de allra bästa spelarna och att man vill fånga upp dem i ung ålder. Alltså det är ju inte, det är ju egentligen, eller så här, det är inget konstigt att det är så. Däremot så blir det ju extremt problematiskt när man börjar så här, fotbollsspelare blir, det blir ju som att de blir produkter snarare än någonting annat från att de är liksom i 10-årsåldern. Och jag tror, och det finns väl ganska mycket liksom data och sådär på det också, att det inte är bra för människor. Det gäller ju också i andra branscher, alltså kolla på hur många som helst av de här Mickey Mouse Club, Britney Spears och de här människorna liksom, som det också, vissa går det väldigt bra för och det är de som det går väldigt bra för som man får höra och veta mest om. Men det finns nog ett enormt antal människor i den här liksom industrin som det blir, som det också går väldigt, väldigt illa för. Men det lyfts ju inte i samma utsträckning och det är inte de som blir människorna i rampljuset i slutändan och därför så, det är väl det, kanske därför man inte pratar om det här på samma sätt som att man pratar om att en massa andra grejer är problematiskt. För att det här som du var inne på från början, Pontus, med att man pratar om att det är problematiskt med ägare som kommer in och som liksom pumpar in pengar och att man köper spelare för 2 miljarder, att det är problematiskt, men det är ju så lätt att ta på, för det har vi framför oss hela tiden, det läser vi om hela tiden och det rapporteras det om och det, vi vet att det finns där. Men just den här liksom industrin det blir med fotbollsspelande barn som oftast liksom knappt har fyllt 10 år, den är ju någonstans i skuggan av sporten, vilket ju är det som är allra mest problematiskt, för det gör ju att det bara kan fortsätta. Och det är ju inte bra alls överhuvudtaget.
Nej, men alltså, om man bara, förlåt, om man får vara så här liksom verklighetens folk, hur kan det inte finnas en väldigt tydlig lagstiftning mot det? Du får inte lov att värva ett barn. Alltså så här, om föräldrarna väljer att liksom lämna själva, men om man kan liksom upptäcka att det finns påtryckning eller lockelse från andra klubbar, att det skulle vara strängt förbjudet.
Alltså det finns väl lagar i Storbritannien som säger att det är olagligt för barn. Jag läste om det nu inför att vi skulle prata om det här. Det är ju olagligt för barn om det är under 13 år att arbeta. Då finns det några loopholes. Man får typ jobba inom tv och teater och modellande, vilket ju också känns supersunt för någon som är under 13 år. Känns ju helt oproblematiskt. Men att man får inte... det finns ju lagar som säger att man inte får jobba överhuvudtaget om man är under 13 år. Men det finns väl olika sätt för folk att komma runt det på något vis. Eller för klubbar att komma runt det.
Naivt. Det skulle vara väldigt naivt att tro att det inte finns pengar inblandade, va? Med de här 10-åriga talangerna.
Gud ja.
Nej, det är klart att det är det. Det är därför inte Newcastle kunde konkurrera med Manchester City. Då vill man veta, så här, vad är det Manchester City erbjuder för att de här... att han då, nu vet ju inte jag om Shaul Shortires föräldrar följde med till Manchester och flyttade med honom, eller om han, det förutsätter man, han är väl 8
och att, ja, alltså, ändå starkt om han flyttade hemifrån där.
Ja, nej, men det vore ju liksom väldigt mörkt om han flyttade själv till ett internat liksom.
Ja.
Men det är inte omöjligt, jag vet inte hur det funkat sådär. Men det är klart att det finns någonting de erbjuder föräldrarna, alltså de ser ett sånt stort värde i att värva en 8-åring från Newcastle, att de är beredda att erbjuda föräldrarna någonting som gör att de flyttar, avslutar sina liv liksom. Mm. Eller, alltså de,
ja, vi
flyttar
förstår
sina liv.
Ja.
Och liksom, så det är klart, jag förstår väl själv liksom, om att man är, som 8-åring, du håller på att, eller ser liksom att här är laget med David Silva i, som är min stora idol, och de vill att jag ska spela för dem, flytta ner till Manchester och spela för dem. Visst, det är klart att barnen vill ju göra det, ta chansen, men det är ju problematiskt att möjligheten finns, eftersom Det är ju som Therese säger, det är produkter. Och det är en sak när det är 18-åriga produkter. Det kan ju också vara lite svårt att förstå. Men 18-åriga produkter kostar pengar och man liksom handlar med 18-åringar. Det är ändå vuxna personer. Det är ju värre när det är 8-åringar som det handlar om. Att man, och de är ju också många, många fler som det handlas med än de här som blir äldre. För det är ju, man ska ju veta att ungdomslagen i de här klubbarna är ju mycket större för barn än vad de är liksom i 18-åringar. Det finns ju fler 10-åringar i Manchester Citys akademi än 18-åringar.
Så att säga. Givetvis. Alltså det rensas ju ut under vägen. Liksom. Och det, jag läste någonstans att det är 0,5% av de som går i Premier League-klubbarnas akademier som når elit. Och det alltså för många andra så finns det en överhängande risk. Med ganska kraftiga identitetskriser, och med det så kan det komma värre saker, såsom missbruk eller psykisk ohälsa eller något sånt där. Man rutas in i ett liv där du ska bli fotbollsproffs, och när du inte duger och släpps från akademin så kan det gå riktigt illa. Jag vet att i City-fall så var det ju en ung kille som heter Jeremy Wistens, om han var belgare eller från Nederländerna låter jag vara osagt, någonstans därifrån. Han släppte ju från Citys akademi 2019 och tog sedan livet av sig. Man ska aldrig sätta att det är lika med tecken liksom. På att det bara är en sak som gör något sånt här. Men det finns väl mer en fog för att kräva, om man ska bedriva den här sortens elitsatsning, att man också ser till att de här människorna får stöd när man inte har hand om dem längre. Eller är det jag som är naiv och tänker att så måste det fungera?
Nej, men det är klart att det måste fungera så. Alltså, vi pratar ju också relativt ofta om det här med fotbollsspelare som faktiskt har varit framgångsrika fotbollsspelare och kommer till en punkt där de ska avsluta sin karriär. Både spelare själva pratar om det, och vi liksom någonstans runt omkring fotbollen pratar ju också om det, att det är svårt för många. Och det finns ju de som har gått ner sig fullständigt i missbruk och så här efter karriären, för att de liksom, den identitetskrisen kommer då. Men återigen, vi pratar ingenting om de här barnen som du säger blir liksom, de får sitt sammanhang i världen redan när de är liksom 8, 9, 10 år. I dagens läge också med väldigt mycket sociala medier där vi har sett, det har ju liksom, det dyker ju upp titt som tätt så här, här är 13-åringen som gör en jättesjuk grej och sen så blir det värsta grejen på sociala medier och i liksom traditionella medier också, att det är någon 13-åring som är superbra på att dribbla och gör 18 mål på 3 sekunder och så här, och att man får väldigt mycket uppmärksamhet och man blir, det blir, man bygger upp den här förväntan på barn väldigt tidigt att du kommer att bli någonting och nu ska vi göra allt för att du ska bli det. Och blir de inte det av olika anledningar, så är det väl ganska självklart att det kommer att sätta sig hos de allra flesta. Och då är det klart att nu, det är ju sorgligt att det inte, att uppenbarligen inte funkar så, men det är klart att det måste kunna ligga på klubbarnas ansvar. Det måste kunna ligga, det är på deras ansvar att det ser ut så här och att det är ju de som väljer att då locka över barn till sina akademier, och då måste man kunna hålla dem ansvariga också för att ta hand om de människorna som det faktiskt inte går så som man hade tänkt för heller. För det spelar ju ingen roll, alltså oavsett om de hela tiden bara plockar de bästa, så blir ju inte alla blir ju inte Marcus Rashford liksom.
Nej, och det är ju liksom, den här delen av verksamheten är ju så skyddad för klubbarna. Det finns liksom ingen naturlig bevakning från media eller från supportrar. Man hör ju väldigt lite om det. Alltså, så de har ju liksom ingenting att förlora på att plocka in 100 stycken barn från olika delar av England. Nu stoppas de ju från resten av världen, men just som England har de ju, de stoppas ju inte från det liksom. För det finns liksom ingen tydlig, ja, det finns ingen som bevakar det området på något sätt eller...
Ja, men det där är intressant, Pontus, som jag får bryta in just kanske liksom det mediala ansvaret i det här. För såklart att ytterst så är det ju klubbarna som är ansvariga för, alltså, huruvida de väljer att handla med barn eller inte i den här industrin. Men även liksom rent medialt att kanske lyfta upp och problematisera mer kring detta. Men även kanske, som jag har tänkt på väldigt mycket, att, och det gäller både traditionella medier och sociala medier egentligen, att hypen kring den unga talangen upplever jag som aldrig har varit större. Alltså jag tänker verkligen på det att Kai Havertz liksom kallas för en flopp efter en halv dålig säsong i England. Liksom, killen är, har han liksom, han, får han dricka i USA? Ja, men på riktigt. Det är liksom, han får det nu. Sen den 11 juni i år får han dricka i USA. Liksom. Han är också fortfarande ett barn som kan ha 10-12 år på absolut högsta nivå i världsfotbollen. Men vi är så snabba, tänker jag nästan som kollektivt, att döma ut och gå vidare. Men vem är nästa då? Vem är nästa? Vem är nästa? Liksom. Vad har vi för ansvar där är väl egentligen frågan jag vill ställa.
Ja, det ansvaret är svårt att ta det ansvaret när det handlar om 100 barn i 8-årsåldern i varje klubb. Liksom. Det är ju jättesvårt. Det är inte där bevakningen, alltså det är klart att när det kommer fram 17-åringar så är det jättestort bevakning, och i den åldern så är det också lättare att se problematik, och där stoppar man ju att ja, men nej, engelska klubbar får inte köpa utomlands ifrån, de stoppar ju liksom, därför där är det så lätt att hålla koll. Men just när det kommer till de här 8-åringarna, 10-åringarna, det är ju liksom, då är det ju barn det handlar om, som där man liksom på något sätt, det de har blivit produkter och liksom målas ut som, de får liksom bilder framför sig om hur de ska bli nästa Ronaldo eller Messi. Och klubbarna målar upp det, hjälper dem och flyttar över hela landet. Och sen så släpper de dem och bryr sig liksom inte när de är 12 kanske. Det är ju, en del av fotbollen som det inte pratas om. För att det går knappt att bevaka den. Vare sig om det är supporter eller om det är media eller vad det nu är. Så det är ju också svårt, det går inte heller att lagföra. Att nej, du är en familj på 2 föräldrar och 1 barn. Föräldrarna får inte flytta. Eller vadå, vad ska man göra? Det är klart, om de vill flytta till Manchester och sätta sitt barn i skolan där så...
Men du skulle ändå kunna reglera rent huruvida person... Alltså att man skulle uppleva det som att klubb har agerat på ett omoraliskt eller regelvidrigt sätt. Att så här, man skulle stoppa övergången. Men då finns ju också en risk att du bara dödar en ung människas fotbollsdröm, alltså bara att få spela fotboll, kanske inte bara snarare.
Ja, men tänk om föräldrarna faktiskt fick ett riktigt jobb i Manchester så här, eller Liverpool, eller vart de nu får, i London, eller vart de nu får jobb liksom. Då måste ju barn kunna följa med och börja spela fotboll någonstans. Vi kan inte stoppa som att spela fotboll för det. Det är jättesvårt. Men det krävs nog att man pratar mer om det och problematiserar det mer. Och just nu är vi ju hypen kring de egna produkterna. Den är så himla stor. Och man pratar bara, det blir bara positiva känslor. För man vill se sina, man vill se egna talanger komma fram och göra skillnad. Och liksom, och det här är ju en av våra liksom. Man spelar här hela sitt liv. Ja, det har jag. Men det var också ett barn som det handlades med liksom, när jag var 7 år gammal.
Det är ju det här som blir så... Jag ska bara säga att det är ju det här som blir så problematiskt också med... man slänger sig ju ofta med att säga att, så här, ja, men att det är problematiskt av en massa olika anledningar att fotboll blir mer och mer känns det som. Jag vet inte om det är bara en känsla, det kanske alltid har varit så, men... att det handlar så otroligt mycket om business och så otroligt lite om fotboll för de som styr i klubbarna. Och det här är ju också en del i det. Att, för det är, där, det är det som gör, tror jag, att det här sker, att klubbarna agerar som de gör och att man liksom värvar, om man säger så, barn på det här sättet. Det handlar ju om att fotboll är business. Man vill liksom göra allt i sin makt för att få fram de absolut bästa spelarna, för att nå så bra resultat som möjligt på lång sikt, för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är ju det som hela alltihopa går ut på. Och det här är ju, som sagt, det är också en, liksom, en del i att det är problematiskt att fotbollen ser ut som den gör, att den är den industri det är, att det liksom inte bara är fotboll, utan för väldigt många människor i många av de absolut största klubbarna så handlar det om affärer snarare än någonting annat. Och det handlar om att tjäna pengar.
Och vi kommer inte till bukt med det här förrän vi egentligen tar bort pengaintresset och fotboll egentligen. Det vill säga aldrig.
Ja, exakt. Vad kul.
Ja, superdystopi. Vi kan väl runda av med att bara då för definitionen skulle i alla fall säga just gällande så här, när är en egen produkt menar vi då? Måste man vara född i staden eller uppvuxen i staden, eller kan man värvas in alla Chola Shortire som 10-åring och räkna som Manchester United kille? Vad säger ni?
Ja, men alltså, det är väl klart att man kan, alltså så här, återigen så här, det är ju inte bra att det sker, men det är heller inte, som jag sa i början, konstigt att klubbarna jobbar på det här sättet mot bakgrund av allt vi egentligen har gått igenom nu under tiden vi har pratat om det. Men jag tycker nog att man kan, alltså har man varit i en klubb sedan man var 8 år, även om det var helt liksom, även om det sker på rätt problematiska grunder att man hamnade där, så tycker jag att man är en egen produkt. Man har kommit upp genom de egna leden och man har liksom gått genom, alltså det tycker jag nog ändå, även om det kanske är lite så här moraliskt fel på något vis.
Ja, exakt. Det är klart man är en egen produkt. Men då är det liksom så här, varför, vad är det positiva med en egen produkt om de egna produkterna är liksom handelsvaror för barn? Det är det som är grejen, snarare än att, alltså det är klart att de är, det är, alltså det är ingen tvivel på att Charles Shortire älskar Manchester United liksom, att han är ju såklart superstor sport, han har ju vuxit upp med dem, alltså, från var 8, det är ju klart att de har formats liksom, får forma sin fotbollssympati.
Nej, 10, han var ju City då mellan 8 och 10 innan han fick kicken för det vidriga Barcelona-besöket.
men det är ingen som tvivlar på att det, alltså han brinner väl för United League liksom, alla fans gör det liksom, så det är ju klart att det, men det blir ju det problematiska i att man bygger de här egna produkterna på grunder som kanske är tvivelaktiga.
Sedan Steven, heter han det? Alzate. Vad heter han på riktigt? Han kan inte... Jo, han heter Steven Alzate. Otroligt bra namn. Från Colombia. Såg till att Liverpool torskade med 1-0, så har det gått käpp åt helvete för Graham Potters Brighton. 1-1 borta mot Burnley, förlust 1-0 borta mot Leicester, 0-0 hemma mot Villa, 1-2 hemma mot Crystal Palace och nu senast 0-1 borta mot West Bromwich Albion. Graham Potters manskap befinner sig just nu med 12 matcher kvar att spela, på 16:e plats, 26 poäng, bara 3 ifrån Fulham som verkligen liksom jobbat sig in i den här säsongen. Matchen mot West Bromwich var kanske den mesta Bright 13:a matchen den här säsongen. Total dominans, sett till expected goals, sett till spel. De har väl satt 3 bortdömda mål, tror jag. Bland annat den här helt sinnessjuka frisparken för Lewis Dunk som först döms och sen hinner Limay som blåsa i pipan precis innan den passerar mållinjen och då döms det bort.
Mm. Men det är 2 missade straffar, va?
Är det 2 missade straffar och 1 bortdömd?
Ja, jag tror det.
Så är det. Och Lewis Dunk kallar i alla fall Lee Masons beslut för horrendous and embarrassing. Vad fan håller Brighton på med? Kan ni svara på det?
Men det var, jag vill bara flicka in en sak som inte var kul som jag reagerade på. Just att han heter Steven Alzate, är från Colombia. Ja. Och så finns ju James Rodriguez. Vad har de för brittisk, så här, anglosaxisk hang-up i Colombia? Och uttalas då Steven Alzate... Cheven, alltså att det,
faktum är nu, för att detta är kanske sånt man skulle kollat upp tidigare. Men Steven Alzate är, vill du gissa vilken stad han är född i?
Bogotá.
Han är född i Camden, England. Han är i Britt-Colombia. Hans youth career var i Leighton Orient, så att det är liksom, han har varit utlånad till Swindon. Född i London till Colombian parents. James James Bond Rodriguez vågar jag inte svara på faktiskt vad de har för...
Men trist att...
Ja, du... verkligen. Där föll spaningen. Ja. Jag avslöjar ju i och för sig också att jag inte hade sett Brighton-matchen genom att tro att det var 3 bortdömda när det var 2 missade straffar.
Börjar bra det här segmentet.
Det börjar väldigt starkt. Men vi har i alla fall koll på att Brighton, om man ser till så här expected points, så ska de ju ha typ 15 poäng mer än vad de har.
Rent prestationsmässigt så är det ju ett av alltså de bästa lagen i ligan den här säsongen. Alltså åtminstone lätt topp 10 i alla fall. Och det är ju helt sjukt att de inte har lyckats omvandla det i poäng. Och då växer ju frågan. Är det så att Brighton har otur eller är det helt enkelt så att Graham Potter står för ett spel där man ska komma till många halv eller många lägen men aldrig till några lägen där det blir mål.
Jag ska säga, kolla på understat.com. Kolla expected points den här säsongen. City 1, 57. Chelsea 2 på 50. Liverpool 6 på 46. Och Brighton alltså 4 på 44. Precis över Manchester United. Så på expected points ska alltså Graham Potters Brighton vara och slåss om Champions League-plats. Istället så slåss de för sitt kontrakt. Och precis som du säger Pontus, är det otur eller total oförmåga? Var landar ni i den frågan?
Alltså när man ser, jag läste någonstans att de 3 senaste matcherna så har de haft 65 skott, eller så här, målchanser, 20 skott på mål och gjort 1 mål. Alltså, och det är så här, jag tror... nästan alltid att det finns en kombination av saker. Han är ju alldeles uppenbart en ganska bra fotbollstränare får man säga, som liksom ändå kan få de här spelarna att prestera på det sättet som de gör. Men det är ju också någonting som saknas för att de vad ska man säga så här, de presterar ju ändå bra i och med att de spelar som de gör och de dominerar som de gör och de har de kommer till de lägen de gör, men de är ju också på samma gång klappkassa i och med att de inte lyckas göra mål och de lyckas inte ta de poängen. Och fotboll handlar ju i slutändan om att du ska få med dig resultat, inte att du ska spela bra. Det är ju liksom så det är. Sen är det ju såklart allra bäst om man kan göra både och. Men resultaten är ju någonstans ändå alltid viktigare. Så det kanske är liksom en kombination av att... han egentligen kanske inte har tillräckligt bra spelare för att sätta de lägena de får. Sen så här, förra matchen är ju också, den är ju om man säger, den är ju lite, dels den där bortdömda frisparksmålet är ju bara helt sinnessjukt, och sen att man missar 2 straffar kanske vittnar också om någon slags självförtroende, att det är en kombination också av att för att det har sett ut så här för länge så har också självförtroendet börjat dippa alldeles för mycket. Att man hamnar i en sån spiral där bara där allting som ska gå helt alltså bara inte går. Och att det blir liksom, jag tror som sagt, jag tror att det kan finnas jättemånga olika förklaringar till det här. Men jag har väldigt svårt att se att jag vet, någonstans så känns det ju som så här, de kommer aldrig någonsin göra mål igen, mer eller mindre, när man ser dem. För att man fattar inte hur det är möjligt att det ser ut så här.
Ja, men så någonstans så pekar ju allting mot att det kommer att lossna och de kommer vinna varenda match de spelar. Men liksom det är ju, och det känns ju som att de bör hamna där.
De gör ju inte det. Ja, men, alltså...
Nej, jag vet, och det är det som är så konstigt. Och det, även om man så här säger att ja, expected goals kanske ljuger, points, det stämmer inte riktigt. Men om man kollar på dem, de förtjänar ju typ att vinna varje match. Det är ju liksom, de lägena de kommer till, det är en sak så här, när Liverpool hade sin absolut djupaste, när de gjorde mål på 4 matcher eller vad det var. Innan den senaste, i början på svackan, började 67 skott utan att göra mål eller någonting. Men då var det också skott som kanske inte var så jävla bra. Alltså, det kändes som att det sköts en massa, men det var liksom, man kom inte till några bra lägen. Brighton kom ju till bra lägen. Det är det som är så konstigt, att de kommer ju liksom, man skapar ju lägen som man bör göra mål på. Det är inte så att det är liksom, det är luftslott, utan man kommer ju dit. Och det kanske, alltså en kombination av oflyt, dåligt självförtroende och sen då såklart att man förlorar de här matcherna. Där finns det någon form av strukturellt problem i att man inte lyckas liksom hålla tätt, att man inte lyckas bibehålla den här. Ja.
Exakt, det är det jag menar, för att även om så här, alltså 0-0, alltså att förlora med 1-0 bortom mot Leicester, det finns ingen skam i det. Det var i FA-cupen ska sägas, men ändå. Men liksom, och visst 0-0 mot Villa har inte varit, är verkligen inte ett dåligt lag, så det är inget fel i det. Men att 1-1 bortom mot Burnley, förlora hemma mot Crystal Palace och förlora som man gör mot West Brom, det blir ju ett problem, för alltså missförstå mig rätt här, alltså jag håller med dig om att jag tycker att spelet ser jättebra ut. Det har sett bra ut sen liksom Potter egentligen kom till Brighton. Men han måste ju också förr eller senare börja omvandla det här till resultat. För att de inte ska liksom dra sig ännu djupare in i nedflyttningsstrid heller. För att, alltså, hur välskött en engelsk klubb än skulle vara, så kommer de inte gå med på att deras existens i Premier League är hotad. Då tar man ju alltid hellre in Tony Pulis bara för att rädda det.
Ja, ja, men det är det jag menar också med att, eller det, ja, det är det jag menar med att jag vet inte hur, så här, man vill inte säga det här för att det är så jävla dumt, men jag vet inte hur länge till de kan hålla på så här utan att börja göra förändringar. Och den första förändringen som görs i nästan alla de lägena, oavsett vad man tycker om det, är ju just att man byter tränare. Sen jag tycker inte att det är någonting de ska göra. Men även om expected points och expected goals kanske inte liksom är allt, och det kanske inte alltid säger allt, så säger det ju någonting. Och i kombination med det spel och de prestationer de ändå står för, så säger det ganska mycket. Det är en ganska liksom tydlig fingervisning på vad Brighton borde kunna uträtta. Men jag är som sagt inte så jävla säker på att de kan fortsätta så här så mycket längre till, utan de måste börja göra sina mål och de måste börja vinna matcher och visa att de också, att de inte bara är bra på att liksom spela boll och ta sig till lägen, utan att de faktiskt också kan vinna fotbollsmatcher, för det är det kommer handla om i slutändan.
Om man ska ta med någonting positivt ändå, alltså, eller det finns mycket positivt såklart, men en sak som liksom verkligen talar för att det här ändå är ett projekt som har en framtidstro, det är liksom det här att det är motsatsen till det här Roberto Martinez-iga. Att vara bra men släppa in 5 mål varje match. Här är ju så här, det är ju ändå så här 1-2 mål man släpper in. Ibland har man nollan, så det finns en stabilitet i det också, samtidigt som man skapar massa lägen. Det handlar ju bara om att liksom, ja, få den där sista studsen med sig. Och då är det plötsligt så ser de ut, då är de ju ett Champions League-lag, alltså, obviously. Om de bara... Med lite flax.
Ja, men låt oss säga, vi kör en gallup här då. Nästa säsong, Graham Potter, kommer han få Brighton till att slåss om Europaplatser, kan vi väl nöja oss med. Eller kommer han få sparken nästa säsong?
Ja, inget av det.
Okej. Therese?
Nej, jag tror inget av det heller. Men däremot så... som sagt, man kan inte heller gå hur länge som helst, det är jag inne på, och liksom spela bra men inte få resultat med sig, för att det är ingenting som, det finns ju ingen liksom professionell fotbollsklubb i hela världen som går runt och är nöjd med att spela bra men förlora eller kryssa matcher. Så att det är klart att om hela klubben ska fortsätta ska kunna fortsätta tro på det här, för jag, alltså, det är det jag menar, jag tycker inte, så inte någon missförstår mig här, att man ska sparka Potter, men om man ska få alla i klubben att fortsätta tro på det här, om man ska ha någon slags trovärdighet i det, då måste man också börja få utdelning, och det måste man börja få konsekvent ganska snart.
Jag håller med, jag tror att Potters enda chans för att få det här att funka är att gjuta in lite mod i grabbarna, och vad kan göra en mer sugen att göra mål än om man tar in en spansk kommentator som den som styr över liksom pepptaket i omklädningsrummet. För tänk er själva liksom att dundra in en nick på hörna och komma in till Fuerte Luis Dank, este gol de Luis, este gol de Dank. Ja, det är vad jag tror i alla fall. Jag har 1% kvar på min telefon och vi har pratat i 40 något plus minuter. Tack så mycket för att ni lyssnar, fast vi sämst inte sänder varje vecka. Nästa vecka ska vi försöka spela in igen. Tack för att ni lyssnar, vi älskar er. Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.